Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till avsnitt 47 av Game of Stocks. Det är jag, Danne, eller värdeinvesteraren.
Gud, nej! Don't do that.
Jo, men jag måste prata med jättetydlig stockholmska. För att folk tror att du och jag är samma person. Jag fattar inte det. Du pratar liksom dalmål. Jag pratar tydligen... Jag vet inte om du pratar stockholmska eller jag dalmål, men... Jag tänker inte att jag lyssnar låter som Gunne liksom. Bara skynda, hämta nyckeln.
Nej, jag låter mig inte så heller. Jag har assimilerat lite mer till Stockholm än vad en dalmål skulle säga, att jag pratar dalmål igen. Men det här är Västra Kust då, och Dogge då.
Ja, men jag kanske måste ha någon brytning. Jag tänker bara för att...
Vilken brytning vill du ta då? Finska eller iranska?
Senare krapparna, välkomna till avsnitt 40 och så.
Jag tror vi ska låta oss ha våra vanliga röster och så få folk kanske köpa att vi låter lika. Jag tycker det är samma personer som säger att vi låter lika säger att Phil och Kill låter lika eller att andra poddar låter lika, så att jag vet inte. Det kanske inte
Nej, men det kanske är kul med en accent eller en brytning. Det kanske är en Arnold annars. Come on, kill me. Get to the top.
Ja, med tanke på att du är dvärg så är det kanske inte den som passar, va?
Nej, men vi kör på vanliga rösterna. Så i alla fall, Danne värdeinvesteraren, avsnitt 47, spelar in den 5 maj. Och vi firar nu ett år som podd.
Ja, exakt. Jag såg det och jag typ egentligen så släppte vi första avsnittet den 24 april förra året. Och ja, vi har ju gått lite över nu. Det är vi som har tappat det för att vi trodde väl att vi skulle vara på avsnitt 52. Men vi började i början med avsnitt varannan vecka.
Precis. Det där som vi tappade på. Det var någon gång i april vi... körde ett år.
Vi säger nu att det är från maj till maj så kör vi ett år.
Okay. Så ett års jubileum och april var den bästa månaden någonsin, ja, för podden.
Exakt. Alltså över 18 000 lyssnare. Det är askul att höra att så många vill faktiskt lyssna in på vad vi säger.
Ja, det är faktiskt sjukt. Och det var 18 000 bara på ett forum.
Ja, man ska säga. Exakt.
Så ska vi lägga till några fler från SoundCloud. Så vi är väl uppemot 20 000 lyssnare nu i månaden. Det är jättekul.
Nu blir vi famous last word här nu och så dör vi.
Verkligen. men det är jätteroligt och tack för ni som lyssnar.
Verkligen. Verkligen tack för att ni som lyssnar och ni som också hör av er och ger, alltså bara ger positiv feedback och säger att en grym podd som hjälper till när ni sitter på jobbet eller något sånt där. Det är jättekul att höra. Och vi försöker svara så gott det går. Det är bara jag som har lite mycket att svara på.
Jo, samma här. Man är dålig på att svara. Men vi har ju uppskattat er jättemycket. Och vi uppskattar våra sponsorer också. Så
exakt.
Tack till Börsdata.
Ja, tack till Börsdata. Tack för Pinpoint också. Men först Börsdata. Så det är ju grymmaste tjänsten. Bara en tid och pengar. Finns inte så mycket mer att säga.
Nej, vi har sagt det om och om igen. Kör gratisversionen, gillar du betala för det så får du låsa upp ännu mer funktioner. Perfekt i rapporttider, perfekt i alla tider.
Och så kommer man, när man har köpt upp första, så kommer man köpa upp högsta nivån efter bara någon minut därefter. För att man bara märker att man vill bara ha mer och mer.
Ja, den är en självklar tjänst, det måste man ha.
Ja, exakt.
Time is money som sagt.
Det är det verkligen. Och sen våra andra samarbetspartner, Pinpoint, som egentligen gör estimat möjliga här för att marknaden ska faktiskt visa vad, ja, förväntningen är i marknaden.
Perfekt, precis. Och det är för bolag som kanske inte ens är täckta av analytiker idag. Så det är bolag som inte ens har några estimat från analytiker. Och dessutom är det... bolag som har väldigt få analytiker och då kan du ju få wisdom of the crowd då, där du kanske kan få en bättre uppfattning när du får en större mängd människor och att de till och med kan överträffa analytikernas estimat genom så kallade konsensusestimat.
Ja, så är det. Och sen kan man väl tycka att egentligen wisdom of the crowd har inte de här problematiken med moral hazard som man har inom analytiker. Jag menar att man till exempel som analytiker egentligen vill gör en positiv analys för att man vill dra in jobb för att den firman är ute och gör mycket M&As eller någonting sånt där.
Ja,
och då är det liksom, det är svårare att ha en grupp människor på 30 personer som antagligen är inte involverade på det sättet eller inte har någon jäv. Och då blir det så här, ja, då är ju målet att försöka pricka rätt det största målet. Det finns ingen annat incitament för det. För annat.
Precis. Och sen vill vi påminna om vår tävling som vi tog upp förra veckan.
Yes.
Det är ju att lämna estimat på mitt största innehav, eller näst största innehav, och det bolaget gjorde en analys på förra veckan, Embracer Group. Och då kan man vinna två böcker, har vi va?
Yes, vi har två böcker. Vi har en bok som heter Massans vishet. Och sen har vi boken av Per Börjesson, hur man blir miljonär i hängmattan.
Skapa ett konto med hjälp av mobilt bank-ID. Sen lämnar du ditt estimat för Embracer Group, tar en bild på det. Och sen kommer du i den här avsnittsbeskrivningen och på hemsidan lägga ut länken till den tweeten där man postar bilden. Så svara med en kommentar och lägga upp bilden på den tweeten då.
Så är det. Så att, och då kanske jag kan tillägga egentligen redan nu att jag också äger Embracer Group nu.
Ja, men kul. Yes. Välkommen in i familjen.
Ja, exakt. The embracing
the of the group. Det blir omfamnande.
Ja, exakt. Jättebra.
Men för att förtydliga då, är det en person som vinner båda böckerna eller är det första?
Det är en person som vinner båda böckerna.
Så kom igen nu, ni behöver bara skaffa ett konto, lämna ett estimat och ni kan vinna två böcker.
Yes.
Det är perfekt.
Exakt. Ja, ska vi köra igång?
Det tycker jag. Jag tänkte börja med här, jag jobbar ju som konsult.
Ja, just det, de där tråkiga nyheterna. Mm. Ja, det är bra, vi börjar på en downing, okej. Okay. Så ökar vi, det var därifrån.
Nej, men det är som diskrepans mellan vad som händer i ekonomin och vad börsen håller på med. Så jag är ju konsult, uthyrd till Scania. Och jag blev permitterad då i början, vilket innebar att jag fick jobba 2 dagar i veckan på Scania och få ledig resten och så går staten in och betalar upp en viss summa och så vidare. Och nu har ju mitt uppdrag på Scania också blivit uppsagt. Och i och med att en konsultfirma, enda intäkterna en konsultfirma har är att debitera andra bolag. Så även om vi är permitterade så måste konsultbolaget betala 40% av tiden. Eller så kan man permittera till 80% då, vilket innebär att de måste betala för mig till 20%. Så även om deras kostnader går ner så kommer ju inga intäkter komma in. Så att det här är inte hållbart. Och det här, vi är ungefär 20-25 personer på mitt konsultbolag och det här gäller ju, ja, det är ganska många på firman. Och det här är inte hållbart över tid. Och det här, händer det här mig, händer det väldigt många andra. Och ja, även vissa fastanställda blir ju uppsagda, korttidsanställda har ju redan blivit uppsagda. Och börsen står ju nästan på all time high om du kollar Nasdaq och S&P, som att ingenting har hänt. Och tar ju ut liksom att alla konsekvenser i ekonomin som har uppstått nu på grund av corona egentligen bara ett minne blott om 6 månader i princip.
Ja, för det är det man brukar prata om att börsen kollar ju alltid 6 månader framåt. Och om man ska tolka det här då. Som, alltså egentligen allting laggar ju nu med arbetslöshet och vad som sägs upp och allting och så vidare och så vidare. Och då är det så här, ja, har börsen nu, det finns egentligen 2 utfall. Har börsen diskonterat att vi kommer vara back to normal om 6 månader och vi kommer nu ha en dipp under tiden och sen börja röra oss uppåt igen för att vara ungefär i samma nivå som förut. Eller så har börsen inte diskonterat in så många tappar jobbet.
Nej, det är tydligt att börsen har diskonterat att ekonomin återgår. Det ser du ju på börsen, tycker jag.
Det ser man ju absolut på nivåerna. Det är ju inte billigt.
Ja, det är inte svårt. Nej, det är det jag menar. Och det är inte svårt att inse vad börsen har diskonterat. Frågan är, vad kommer hända med ekonomin? Och därför, om man köper börsen nu. Nu köper jag bolag och inte börsen som helhet. Men köper man index nu så måste börsen eller ekonomin reparera sig, tycker jag, för att annars ser det inte billigt ut längre, till skillnad från några enstaka bolag. Ja, om man glider in då typ på Warren Buffett och stämman i Omaha som de höll Charlie Munger var ju inte med. Han känner sig lite krasslig och jag vet inte riktigt varför han inte var med. Det kanske var bra. Han är rätt...
Gubben över 90, kom igen.
Ja, han är över 90, och, men sen är han rätt krass också. Om han hade varit där kanske han hade sagt saker som marknaden kanske hade skakat till marknaden lite. Han kanske hade haft kommentarer om ekonomin som inte var lika snälla som Buffett. Men,
ja, eller så hade han kanske blivit smittad även om det inte var så mycket folk där.
Precis, det var ju en streamad stämma. Men det var imponerande att se Buffett, han pratade i 4-5 timmar och jättekryv för sin ålder, 89 tror jag. Men det intressanta var ju att de har ju jättestor kassa och de har inte köpt aktier, inte ens i mars.
Nej, de har ju till och med sålt, att de sålde av alla sina flygbolag.
Precis, och det är ju, vissa vill ju säga att han har tappat det. Men det har man sagt om honom förut, under IT-eran och andra heta börsperioder.
Ja, jag vet inte vad man ska säga om han har toppat det, men fortfarande presterar. Det är inte så att han förlorar pengar som vissa andra fonder gör om vi bara tar Bodenholm här i Sverige. Liksom. Och man ska säga så här, ja, man har tappat det från att ha CAGR på 20% per år till att man tappar det till 10% per år. Man bara, visst, vad mycket att tappa.
Precis, och brist på liksom, överavkastning en viss period betyder ju inte att du har tappat det. Du får ju kolla på det över längre sikt, och kollar man på längre sikt så har ju Buffett fortfarande inte kanske avkastat mest av alla, men han har gjort det över så lång tid så att det är svårt att, han har visat det konsekvent över hur många börscykler som helst, och ja, det är svårt.
Men jag tror det är många också som bara försöker hitta orsaker till att hitta någon orsak till varför han inte ska prestera, och bara säga, ja, men jag ser att han är gammal, nu letar jag orsaker till att han inte, eller orsaker som jag visar att hans tid är över, vilket är typ astråkigt att göra det när man istället borde leta, ja, men som jag brukar göra i mina case, brukar leta typ så här nollhypotesen, leta liksom orsaker emot sin egna hypotes.
Men det som är lite oroväckande är att han är ju en hopplös egentligen optimist oftast, Buffett. När det ser mörkt ut så brukar han komma ut och liksom betrygga marknaden med sina kommentarer och sådär. Alltså jag håller ju med honom. Jag menar, Nasdaq står i högre nu än innan corona. Och jag menar, det är fortfarande mycket risker.
Men Nasdaq har ju alla Zoom-bolag. De måste ju bara Zoom, Zoom, Zoom.
Men även S&P står högt upp och den har inte gått ner särskilt mycket. Och nu finns det bara ett scenario, det är att ekonomin återhämtar sig, annars är börsen dyr. Så jag menar, går ekonomin flät eller går neråt, då är ju börsen dyr. Så att det är ganska dålig risk-reward att köpa här. Jag förstår varför, om inte något är riktigt billigt så förstår jag varför han inte är sugen.
Ja. Nej, men jag författar också, och sen, alltså, det han har i portföljen är ju rätt stabila grejer, men det är också så här, ja, han kan sitta och vänta ut det, det är inte så att han förlorar jättemycket på det.
Nej, men jag menar, det är svårt att säga blood on the streets, när vi inte ens har raderat ett år av börsuppgång.
Vi har inte blood on the streets, absolut att vi har tråkiga människoöden, men vi har inte blood on the streets på finansiella marknader.
Nej.
Så är det verkligen inte.
Nej, men det var intressant att se det igen.
Mm.
Sen har vi lite hänt extra nyheter här. Vad har hänt?
Ja, hänt extra. Det kom ju precis ut här att Ilja Batljan har blivit anhållen av EBM. Mm. Ja, vi har ju pratat om SBB förut. Och det har väl varit, jag vet inte, jag tycker Twitter lite för kaxiga just nu. De går ut och säger att man gör aldrig en business med en sosse. Och sådär, alltså jag gillar inte sånt överlag. Hur man går på människor för att man sätter dem i ett fack.
Nej.
Så att jag håller mig utanför den diskussionen. Men ja, det var det jag går ut med nu då. Det är väl att det är en skara på 5 personer med Ilja Batljan där, och det gäller runt Hemfosa-affären då. Inte så mycket mer detaljer egentligen.
Insiderbrott kopplat till Hemfosa-köpet som SBB utförde i november då.
Mm.
Men att tillägga där, jag tycker också att man behöver inte placera folk i ett fack. Men det är lite roligare än så som gör här, för det är lite mer hyckligt. För att går en kapitalist ut och begår insiderbrott.
Bara alla förväntar sig det.
Jag förväntar mig det. Det är i linje med din ideologi. Det är det du vill. Det är mer åt det hållet du vill, att samhället ska se ut, betala mindre skatt och fuska lite. Men jag tycker fortfarande det är fel. Det är uppenbarligen fel av båda att göra det. Men det är lite mer hyckligt.
Ja, jag tycker man ska väl utvärdera han på hans förmåga att skapa värde i bolag. Än att man ska säga att hans värderingar är socialdemokratiska. Därför kan man inte liksom...
Ja, men det här är en intressant diskussion ändå, för att när du och jag diskuterar SBB, vi har sagt att samhällsbyggnad är intressant,
ja.
Vi har sagt att SBB ser billigt ut, men
Ja, billigt vi vet jag inte, men det...
Ja, men det är hyfsat om du kollar direktavkastningen och kollar deras liksom, yield på fastigheterna de får och hur säkra de är. Problemet var att det jag har haft någonting emot SBB, och det sa jag i podden också, det var att jag vet inte vilken risk han har tagit innan han bara konstant förvärvar så jävla mycket och har dålig koll på hur de finansierar allt och sätter mig in i det. En sak man kan säga är att han har agerat utifrån sett och innan det här kom fram som att han tar jäkligt mycket risk på något sätt.
Jo.
Och det säger ju en del av den typen av person. Och nu visar det sig att det här, det är lite mer kopplat till att göra en sån här sak, menar jag. Om man har väldigt hög riskbenägenhet.
Jo, sen, alltså, han säger ju själv att han ser på risk på ett annat sätt som alla andra. Han säger att risk kan man inte undvika, risk kan hanteras. Man bara säger, jo, men vissa risker kan också bli en smäll i facet när du försöker hantera, men du kan inte göra.
Ja, det är intressant där. Alltså SBB var ju ner 20%. Frågan är ju, hur mycket kan det här verkligen påverka?
20, det är 40% idag.
Ja, men den stängde på minus 20. Ja. Men det var mer som värst var den ner på 11 kronor. Något sånt där. Men frågan är, hur mycket kan det påverka ett fastighetsbolag om man inte tror att det är ren liksom, accounting fraud? Men det är det ju nog inte. Det handlar ju mer om antagligen om tips om att köpa Hemfos aktier innan budet kommer och sådär.
Problematiken som jag ser också det är att det finns lite obligationer utställda mellan han och bolaget.
Ja.
Det är lite där som det kan klämma och sen också att ja men ska man då börja ifrågasätta hur Hemfosa förvärvet gjordes korrekt och så vidare. Det är väl sådana grejer då som kan vara värdeförstörande.
Och att han äger väldigt mycket av rösträtten och sådär. Så det kanske blir...
Jo, absolut. Men det är fortfarande runt 8% när jag kollade sist tror jag det var. Okay. Som äger kapitalet. Så det är inte för mycket.
Jag tror han har mer av rösträtterna dock.
Nej, det är han har säkert jättemycket A-aktier. Och sålt ut jättemycket B. Men det är så här.
Så jag tror det är något sånt. Men oavsett så, ja, man får ju kanske tänka då, det ser ju väldigt billigt ut nu att köpa SBB på 15 kronor. Många tycker den ska ha en fair value på 30-35. Så att det är intressant om det är ett köpläge eller inte. Men jag vill nog inte ta i det här.
Ja, men vad köpte de liksom Hemfosa för?
Jag kommer faktiskt inte ihåg
för aktier. Men det hade ju varit bara kul att se om man skulle kunna, om man köpte nu SBB och så fick man Hemfosa, fick man för värdet av Hemfosa och Hemfosa visste man ju att det var kvalitet. Så hoppas man bara resten att man får dem gratis då jämfört med förvärvet.
Ja, så det kan ju faktiskt bli en bra affär här.
Ja, men så är det.
Om man skulle våga köpa här, men jag vet inte riktigt, det är för svårt för mig och jag får sätta mig in i det.
Jag tycker det är också för svårt. Och i och med att det finns lite så här kopplingar runt obligation och sådär. Och just att det är runt ett förvärv så finns det ju värdeförstörande element i det här. Till skillnad mot vad det var med till exempel Ola Rolén. Det fanns ju inget värdeförstörande element förutom att Ola Rolén kanske inte var vd längre. Vilket var det största värde. För att annars var det ju bara i IDEX. Vilket var så här inte kopplat till Hexagon alls. Ingenting med Hexagon att göra. Bara att de tappade sin vd under en viss tid. Så det är ju... Det är ju det som är två skilda grejerna mellan Hexagon och SBB just i de här tillfällena då.
Jag såg en jätterolig tweet av Stockpicker. Ironin när man är hålls fängslad på en anstalt som man förmodligen äger.
Ja, jag såg den också. Det var bra. Där är det tweetar man.
Ja, den var jätterolig.
Ja, så är det. Men jag har ju faktiskt varit ute och försökt gjort fastighetsaffärer själv. Det gick inte så jävla bra måste man ju påpeka.
Försökte du leka ilja här?
Ja, uppenbarligen. Köpa... Ja, fast inte några liksom, samhällsfastigheter. Mer än dyr etagelägenhet i Vasastan liksom.
Okej. Okay. Ja, det gick inte så bra, eller?
Nej, när man har liksom sagt att man ska signa dagen efter så säljer man av portföljen för att ha ordentligt till kontantinsatsen. För att, ja... Man vet inte vad som händer dagen efter. Trump kan ju gå ut och säga någonting så blir det liksom atombomb i portföljen. Så har man ju sålt av och sen ja, ska man hålla det kort så ber man eller kommer någon med ett dolt bud och tar affären för. Man bara, tack.
Jag var precis rakt under näsan på dig.
Ja, med tanke på att jag skulle bara gå till kontoret som ligger typ 3 minuter härifrån och då får man höra att det ligger ett dolt bud som de vill att jag matchar. Annars tar de och säljer till den andra. Man bara,
det kändes som att det låg en hund begraven i hela den härvan tycker jag när du berättade om det.
Ja, nej så att ja.
Helt kosher.
Nu blev vi inte sån där och nu har man ju, jag skrev väl att jag trodde att jag skulle ha en ny epok i portföljen att man bara hade onoterat men nu har man det tyvärr inte. men jag har en jättestor kassa.
för att köpa Swedish Match eller något. De äger ju det här snusmärket Epoch.
Ja, exakt, exakt. Bara det man kan skriva att det blir en ny Epoch.
Ja, eller det kanske inte ens de som äger. Men, men du försökte ju, för du tänkte ju att du skulle köpa dippen på fastighetsmarknaden under coronakrisen. Nej, men det var det ju inte alls. Den var ju, det är ju rätt dyr. Den.
Nej, tydligen har finanskillar råd med dyra lägenheter oavsett.
Ja, det var en finanskille, en tradör.
En tradör.
De läste om i Aftonbladet, ja, de känner ju gräsligt med pengar.
Ja, så är det, det har jag hört också. Ja, nej, men så att... Ska vi skicka med den till de andra. Nej, men och egentligen det har det gjort att jag har jättestor kassa. Och vad är planen? Jag har väl sagt, jag har inte riktigt tänkt så mycket jag ska göra. Jag ska återköpa de flesta av dem. En jag inte ska återköpa Digital Reality, därför plocka in Negative Reality Trust, som den heter.
Du köpte tillbaka den alltså?
Nej, jag köpte inte tillbaka den, utan jag har köpt Embracer istället.
Bra jobbat där.
Och sen kommer jag återköpa de andra allt eftersom jag börjar sätta en egna målkurs på dem. För att nu kommer det vara mitt krav att jag sätter det. För nu tycker jag att man måste ha ännu mer koll på värdering och vad man tycker ett bolag är värt med tanke på vad jag har framför oss. Även om jag äger de flesta bolag som lever på och vinner på den ökade digitaliseringen som sker.
En DCF är inte bättre än analytiken bakom, bara så du vet.
Ja, men därför är den så bra.
Ja, om du, kan du lika, om du är så bra så kan du lika när du kör bakom servetten och det blir bra.
Men det är ju det typ mina DCF är vid det här laget.
Mm-hmm, ja, nu kommer det fram här.
Ja, men alltså om man kan DCF så är den enkla. Inte du.
Ja, det är bakom servetten också. EV EBIT, let's go.
EV EBIT, let's go. Det är under det här. Så bara gör man lite justeringar så bara, fuck.
Det är samma med DCF, vet du.
Nej, det är lugnt.
Ja. Nej, men det var tråkigt med lägenheten. Men skönt med kassa kanske. Nu kan du leka Warren Buffett ett tag.
Ja, skönt med kassa och så får väl ta och hoppas att det blir fler ingenjörer som blir av med jobbet så jag kan plocka upp deras etagelägenheter.
Fy fan. Ja, det har inte jag i alla fall.
Nej.
Du kan få en trea i Solna om du vill.
Nej, det hoppar jag av. Hoppar jag över.
Det är inte tillräckligt fint för dig.
Du måste vara innanför tullarna och de viktiga tullarna. Men ska vi köra avsnittet nu? Jag går 25 minuter snart och bara skit.
Ja. Ja, jag tänkte snabbt bara, Bitcoin har gått upp 25% year to date. Det var länge sedan vi pratade om det. Jag har ju bara 2% av väskan i Bitcoin. Fluktuerar varje dag hur stor en del av väskan är, för det är så volatilt. Men jag tycker att man ska ha 1-2% bara som en idiotförsäkring mot vårt traditionella finansiella system. Det har asymmetriska uppsidan. Det kan gå 40 gånger om det ska värderas som guld till exempel. Så att, det är intressant att följa. Och det är ju sådana här perioder med, liksom, när man bara trycker på pengamaskiner och alla centralbanker bara pumpar ut pengar. Det är sådana här tider guld och bitcoin ska gå bra. Så det är kul att se. Både guldet och bitcoin har ju gått bra.
Alltså det roliga här är att många gick ut före oss, eller så här mitt i krisen. Åh, ingenting, guld, bitcoin och guld, det går inte upp. Varför funkar inte min försäkring? De har inte riktigt förstått vad en fire sale är. När allting säljs så säljs allt. Då exakt, handlar det bara om utbud och efterfrågan. Då handlar det inte längre om någonting som står emot eller någonting som har en negativ korrelation med något annat.
Det handlar bara om att jag behöver likvider nu. Jag säljer alla tillgångar oavsett hur bra och stabila de är. Och det såg man, det har man sett 2008 var samma sak. Guld gick ner initialt och sen överpresterade börsen de närmaste åren efter finanskrisen. Och sen har ju då stocks outperformat efter ett visst tag. Och sen, ja. Men så att det är kul att se att bitcoin ändå går bra.
Ja, och vi har ju halving här också som gör att det får lite undertryck också.
Precis, det var det jag tänkte också ta upp också. Halveringen sker om, jag tror det är 15 dagar eller något sånt där. Och det innebär att de som minar och bitcoin, ni får läsa på vad det betyder, får hälften så mycket i belöning. Så egentligen kostar då tillverkningskostnaden för en bitcoin dubbleras då för att du får hälften så mycket i belöning.
Mm.
Så det innebär att ett teoretiskt miningpris för bitcoin blir ungefär $7,000. Det är ungefär vad elen kostar för att få mina ihop en hel bitcoin om du tar ett snittpris på elen.
Och det är samma tänk som oljepriset. Alltså oljepriset kan inte ligga under produktionsvärdet för då kommer ju ingen vilja producera det. Liksom.
Ja, precis, över lång tid, exakt. Mm. Och därför borde det finnas ett golv runt $7,000. Så antingen ligger den runt $7,000 eller så blir den typ värdelös för att ingen tycker att det är värt att mina den och det finns ingen användning för det, men det tror inte jag på. Så att, ja, jag vet inte. Tycker det är intressant. Asymmetrisk uppsida som sagt.
Mm. Nej, så är
det. Kan bara gå till noll, men den kan gå 40 gånger.
Kanske. Det är skönt att ha den i alla fall. Ingen belåning, för då blir den asymmetriska nedsidan försvinner.
Det är exakt, ingen belåning och kanske heller inte vikta 10% av portföljen. Men det är intressant att ha 1-2% kanske i bitcoin.
Yes, det har jag faktiskt. Du har lurat in mig på den skiten.
Aha. Kör du kontrakt på Avanza eller kör du the real deal?
Jag kör kontrakt. Jag tänker, orkar inte krångla ihop det för 1% av min portfölj.
När gick du in då förresten?
Tror att det var typ i början av året.
Men då har det ju gått bra för dig.
Ah, ja,
det
har ju gått jättebra. Jag tror den står typ några 14-15% plus.
Kul. Det visste jag faktiskt inte. Men roligt att höra.
Nej, men du lyssnar ju aldrig på vad jag säger så spelar ingen.
Nej, det är sant.
Så det är sånt där. Ja, men min nyhet är egentligen bolaget, det enda bolaget i min portfölj som har haft rapport. Nu är det inte min portfölj längre, men det är i alla fall det viktigaste tycker jag. Det är Alphabet. Resultatet per aktie är sämre än väntat, som de säger. Försäljningen är bättre än väntat i kvartal 1. De redovisar ju ett resultat per aktie på 9,87 dollar, och förra året var det 9,5. Så att, det är ju fortfarande stabila intäkter i de här bolagen, men sen är det så här, vadå, corona slog i mars, så egentligen har vi inte så mycket att se om det här framåt. Analytikernas förväntningar här var egentligen 10,33, och vad jag förstod så har ju de lagt mycket mer pengar, eller de har dragit ner på marknadsföringsbudgeten för att de ser att andra också drar ner, så att det är så här. Man förstår att det blir mindre och mindre investeringar när bolag är rädda för att faktiskt kunna betala löner för bolag. För andra.
Så är det ju. Det Facebook rapporterade ju också. Och det man ser är att antalet views och engagement och liksom hur många som kollar på YouTube, hur många som använder Instagram och Facebook ökar. Men ARPU då, alltså genomsnittlig intäkt per användare, har ju gått ner. För att det blir ett bud på annonserna. Den som betalar högst bud får den i princip. Så att ju mindre bolag som är med och tävlar och budar på annonserna, desto lägre priser på annonserna blir det.
Så det är ju lite tvåeggad svärd liksom. Det är folk som har mer tid att titta på nätet, men det är färre bolag som är ute och faktiskt budar på de här annonserna.
Mm. Det är ju ett av mina större innehav, Google, inte jättestort, men 5-6%. Och jag bevakar ju också den här rapporten. Det jag tog med mig från rapporten var att, som du sa, vinsten ökar ju knappt. Den bara någon liten procent upp från föregående år,
yes.
I princip. Väldigt liten ökning. Det var 9,27 miljarder dollar, tror jag. Och förra, alltså i kvartalet då, och förra kvartalet var det 9,18, så inte så en jättestor ökning. Det, om man kollar intäkterna, vilket jag tycker är viktigare, och Google Search ökade med 9% year on year, men det som är extra intressant är YouTube då.
Mm.
Och YouTube, för de har precis, eller inte precis, men de har börjat monetisera YouTube, och
de har börjat särredovisa det, är väl det viktigaste.
Precis, exakt. Men de har ju börjat monetisera det kraftigare också. Mm. Men de börjar ju särredovisa det ganska nyligen. Och intäkterna från YouTube Ads ökar med 34% year on year. Så det växer ju mycket starkare än de totala intäkterna. Och det står ungefär för 10% av de totala intäkterna i Google idag då.
Mm.
Och Google Cloud är ju också intressant, vilket de också har särnoterat nu. Och där ökar det med 52% year on year.
Inte särnoterat, särredovisat.
Ja, precis. Särredovisat.
Det är bara drömmen, särnoterat.
Ja, faktiskt. Men 52% year on year är extremt kraftfullt. Och det kanske man förstår, som sagt, när tjänster som Netflix och andra sådana streamingtjänster, software as a service tjänster som kanske utnyttjar Google Cloud, blir ökat tryck på dem. Och då krävs det mer av Google Clouds tjänster.
Så är det.
Så att jag tycker det är intressant att se att YouTube Ads, Google Cloud, som är de intressantaste benen, ökar väldigt kraftigt.
Mm.
Väldigt, väldigt kraftigt och starkare än, större än Googles intäkter overall då, som ökar med 13% ungefär. Så i takt med att de här växer sig större så borde ju egentligen tillväxttakten öka då.
Ja, och sen är det lite kul att säga typ så här, om man är typ besviken att det är en så låg tillväxt när vi har den situationen vi har i världen liksom. Ja,
nej, det är fortfarande bra. Och då vi kan glida in på Facebook på en gång.
Ja, när
vi
pratar, du nämnde ju dem ändå. Så att...
Jag ökar upp i dem ganska kraftigt. Det var ett av mina större innehav. Och, alltså, man ser ju att monthly active users och daily active users ökar, men ARPU minskar, som jag sa. Och det här visste man redan. Men intäkterna är upp 18% year on year under den här perioden, vilket är jättestarkt.
Mm.
Och då såg man i och för sig att man har till och med sett att i april så för i slutet av mars gick det ner ganska mycket i ARPU. Men så ser man i april att det börjar komma tillbaka lite. Så det är nästan som att man ser att det börjar komma en återhämtning. Och det är därför tror jag aktien också gick upp. Inte nödvändigtvis för resultaten utan för, de lämnar ingen guidance.
Mm.
Men de ser att det går ganska bra i starten av andra kvartalet då. Så de ser att det stabiliserar och i första tre veckorna av april. Det är bättre än slutet på mars egentligen.
Ja, det kan man förvänta sig.
Precis. Så det är ändå starkt att se 18% tillväxt year on year. Daily active users ökar med 11% year on year. Det är 1,73 miljarder människor, vilket är helt bizarrt. Och ja. Monthly active users ökar med 10%. Alltså det är, man tänker ju att det finns inte en människa kvar snart som inte använder deras produkter. Ändå ökar de med 10%. Så det är upp till 2,6 miljarder människor.
Mm.
Så jag tycker Facebook är, jag tycker faktiskt det är billigt här på $200 fortfarande, med tanke på tillväxten de fortfarande uppvisar. Alltså fortfarande 2% i tillväxt i user growth, men sen kan du slänga på också mycket högre intäkter per användare. Inte just nu i den här perioden, men det tror jag verkligen kommer öka över tid.
Ja, jag älskar när största problemet är nästan när man ska börja räkna på tammen. Man bara, hur mycket mer kan jag växa? Innan vi tar hela världen.
Ja, det är ju jättekonstigt egentligen. Ja. Nu finns det inte människor kvar för att vi har tagit alla människor.
We'll go to Mars. Why? We need more users.
Ja, och sen kan jag ju nämna också, för det har jag inte tagit upp i podden, det här köpet de gjorde av den här indiska telekom, investeringen i det indiska telekombolaget. För de vill ju skapa en superapp likt WeChat i Indien. Där du kan shoppa direkt och betala direkt genom appen. Så det är också jätteintressant, den visionen de har av Facebook Pay och även göra lite det Shopee gör, ett bolag där de sätter upp liksom webbshoppar direkt i typ Instagram så att det blir billigare än att göra en regelrätt hemsida. Så då kan de direkt bli liksom en e-handelsleverantör och konkurrera med Amazon. Alltså då börjar vi prata riktig monetisering.
Jo, men det känns ju också som att de är lite sena av bollen. I och med att WeChat och Alibaba har tagit Kina och det mesta där. Sydostasien, Grab plockar väl det. Och sen USA så plockar ju Amazon sin del.
Ja, fast de har ju inte mot, det är ju det som är grejen. I västvärlden har vi inte motsvarigheten där vi kan stanna i en chattapp och handla i den.
Nej, liksom, utan vi gillar ju inte det i västvärlden.
För det vet vi, det är ju ingen som har gjort det riktigt.
Fast det är ju bara att kolla på våra beteenden. Vi gillar väldigt mycket att ha ett fack och in i och handla där grejerna där inne, medan man i Asien och Kina överlag vill hellre ha stora ställen när man går in på ett ställe och hitta allting i den butiken.
Fast det är jättemånga som handlar nu redan nu, går klicka på en Instagram-länk, en annons och handlar direkt igenom där.
Ja, så att om du då kommer in... Men det är en helt annan grej och det handlar mer om marknadsföring. Det handlar mer om där. Nu pratar jag om vad man föredrar att gå in och handla i USA. Då föredrar man att gå in och handla på Amazon för man vet att de har allting där oftast. Men i Kina, då är det så här, och det handlar bara om att handla. Jag menar, i Kina är där, då handlar det om så här, var går jag in för att använda min telefon eller för att vi gör allting jag gör? Ja, men då går jag in på WeChat eller Alibaba.
Jo, så är det. Man kanske inte går in på Instagram för att söka upp det man vill handla. Men det jag säger är att idag kanske man skickas vidare till Amazon eller en annan webbutik genom Instagram. Mm. Det de ska göra är att integrera butiken direkt i, och då spelar det ingen roll för du har redan hittat varan så att säga. Så det är bara att Facebook tar en större del, att de också står för liksom butiken kan man säga.
Men jag
hör vad du säger, det kommer inte
bli. Det är en väldigt stor skillnad mellan, för det känns mer som att Facebook rör sig då mot, impulsiva shopping, medan om man tar all planerad shopping är så här, ja, det kanaliseras i till exempel USA till Amazon.
Så är det ju. Alltså, de kommer ta den delen som de redan tar idag. Alltså de som hittar saker på Instagram.
Ja.
Och så kommer de bara ta en större, mer pengar från dem. För att
de kommer också ha en större marginal på den för att de slipper ha någon i mellanhand.
De kommer ha högre revenue per user på dem. De kommer nödvändigtvis inte låsa in det i ekosystemet eller ta marknadsandelar, men de kommer tjäna mer pengar Och de kommer kunna integrera typ Facebook Pay och allting så att du direkt bara kan betala med ditt Facebook-konto. Så att de kommer tjäna mer pengar per sina användare. Men jag håller med om att man kommer troligtvis inte som i WeChat-fallet gå in där för att leta upp saker och handla. Utan det är nog en, om du råkar snubbla över någonting.
Så. Ja, exakt. Och det, då handlar det om en helt annan sorts handel man riktar sig mot.
Ja, jag håller med. Det är inte en rak jämförelse. I Indien tror jag de kan lyckas att göra det faktiskt. För att där gillar de superapps. I västvärlden tror jag inte det. Men det kommer ändå leda till väldigt mycket högre intäkter tror jag. Det är mycket saker Facebook kan göra som jag tror inte folk inser det.
Nej, och det är det jag menar att Indien är last frontier och det här som kan göra det i. För jag vet ingen om det är Flipkart eller någon annan som har någonting. Jag vet ingen som har det. Och det är därför det känns som att det här är det sista stället de kan göra det på och försöka få en stor användarbas för att faktiskt kunna lansera den resten av världen. För att de ligger efter Amazon i USA och de ligger efter Kina på WeChat Alibaba och resten av marknaden blir för små för att få upp det här. I Europa det finns ingen tendens till det alls. Det är väl Zalando som är närmast, det är fortfarande bara kläder.
Nej, jag håller med. Men då, intressant hur de gör det. Och just Indien tror jag är grym marknad om de kan få in en superapp. För att de älskar WhatsApp. Det är jättemycket användare i WhatsApp i Indien.
Ja, ja, och digitaliseringen där har redan bara börjat och hur man kör digitala betalningar. Så
att... Och då kan de äntligen få ett sätt att tjäna pengar på WhatsApp. För det har de svårt att göra idag.
Exakt, exakt. Så är det.
Så. Mm. Ja. Har du något annat bolag?
Nej, jag har faktiskt inga fler nyheter. Det är inga mer bolag. Det är förutom bara jättesmå bolag som har rapporterat och jag vill inte ta upp dem.
Nej, jag måste prata om betting då. Kambi. Förvånad över vilken styrka det var i den rapporten. Den här aktien blev superslaktad i mars. Mm. I coronakrisen när sportevent ställdes in, EM ställdes in och man tänkte, de här kommer ju... De kom ju typ på noll resultat, var typ känslan på marknaden. Jag tror aktien var ner på 60 kronor, står idag runt 130 någonting. Men rapporten var otroligt stark, jag blev förvånad. Alltså intäkten ökar med 33% year on year när man ställer in enormt mycket sport. Det är faktiskt...
För det är väl första gången de har Super Bowl med i Q1 va?
Ja, precis. Så det bidrog ju.
Ja, som jag förstod liksom, det är första gången amerikaner kan betta på Super Bowl på det sättet. Och då blir det så här, ja, jag tror Q1 kommer bli deras monsterkvartal framöver. Om man inte har någon fotbolls-VM eller fotbolls-EM.
Ja, 2021 kommer ju bli ett monsterår för Kambi. Mm. Men att de kan växa så här, 33% kommer inte bara från Super Bowl liksom, även om det bidrar. Men alltså, de säger ju att alltså påverkan av kalenderåret och sporten kommer ju minska revenues till 25-30% av tidigare nivåer. Men ändå kommer de in så här bra.
Jag tycker det är nästan bara bra för Kambi som har den position de har. SB Tech har ju typ inte haft deras hemsidor uppe ens. De funkar inte. Jag vet inte vad de har fått någon DOS-attack eller vad det är.
Ja, de blev hackade.
Ja, exakt. Och då blir det så här, ja, men om man ser marknaden ska sjunka det närmaste året. Det kommer inte vara någon nya konkurrenter in. Så vänta, alltså det känns bara som att Kambi kommer bara ta ett hårdare grepp på marknaden och ja, det är bara synd att man missat att den var på 60 och inte kunde plocka upp den.
Ja, jag ökade lite på typ 8 och sådär, men jag var ändå sen på bollen och ökade väl inte. Jag skulle egentligen, lätt att säga det nu, men vill att köpa lite mer. Men ja. De ökade EBIT med 162%, alltså det här är oerhört starkt i en period där egentligen sport slutade spela ganska mycket sport.
Mm, det.
Och det som var intressant var att om man kollar sports turnover, alltså hur mycket som omsattes hos operatörerna då, så såg man att majoriteten av det som utgjordes av de här sportbettingarna, om man kollar perioden 13 mars till 31 mars, var alltså bordtennis.
Nej, seriöst.
Alltså, så man ser liksom, och e-sport var den näst största. Så att det är ganska fascinerande. Fotboll var en del för det gick lite andra ligor och sådär. Men det var de två som var majoriteten av de största enskilda sporterna.
Så gamblers are going to play anyway.
Precis, det är lite det man ser att så här, man sitter där och spelar fan, nu ska jag kolla på någon kines som spelar pingis liksom och bara satsa pengar fast jag inte ens följer den här sporten i princip. Men det är kul att se att man vill spela ändå. Sen har man ju sett poker, det här påverkar inte Kambi, men man har sett poker och kasinoanvändandet gå upp också då.
Mm.
Så det finns ju någon sorts behov för att spela oavsett. Det handlar inte bara om att göra din Manchester United-match lite mer spännande.
Nej, jag tror väl det handlar om att de som spelar, de kommer att spela.
Ja,
de har det som kryddar sitt liv medan andra och annan kryddar sitt liv.
Precis. Men jag tror Q2 också kan bli riktigt bra. För det kommer ju vara ett uppdämt behov av att titta på sport. På den sport där man brukar följa sig i fotboll då. Så UFC börjar komma igång igen. Man ser att Premier League ska börja komma tillbaka snart. Bundesliga kommer tillbaka 9 maj. De lyfter lite sådana artiklar. Så att det kommer tillbaka sakta men säkert under Q2. Så jag tror att det här kan, då tror jag att spelet kan komma igång extra mycket. Att det är ett uppdämt behov då att spela, kanske.
Ja.
Och sen om vi går över till Kindred då. Det var samma där. Jag trodde de skulle leverera någon katastrof till rapport. Den halverades ju, var ner på 20 kronor. Mm. Nu är den uppe över 40, 45 igen. Också ett bra tillfälle att köpa. Det har köpt jag faktiskt inte. Jag har köpt mycket annat istället. Det var lite svårt att gå och köpa när sportevenemang blev inställda. När det fanns annat som föll lika mycket nästan. Så.
Ja,
men ja, det visade sig vara ett bra läge. Men USA var intressant där. Intäkterna var upp 84% sekventiellt. Så att det är riktigt starkt, även om det är riktigt låga nivåer också. Men det är intressant att se att USA, att det faktiskt går bra för dem i USA. För att jag trodde det skulle vara sån stor marknad, vilket är såklart bra. Men jag trodde också att den skulle vara så splittrad, den marknaden, att det skulle vara svårt att få någon traction.
Mm.
Men det kanske är så stor att alla
får traction när allting växer.
Precis. Men jag tycker att de levererar spelöverskott på plus 11%.
Mm.
De levererar EBITDA plus 37% year on year. Free cash flow var också bra. Ökar. Aktiva kunder var ner 6% year on year. Men med tanke på att de får 40% av intäkterna från sport vanligtvis, så tycker jag de har gjort det riktigt bra. De säger också att e-sport har hjälpt till att ta upp då lite fringe-sporter, lite som bordtennis och poker har fått ett uppsving, och även casino har ökat. Men de har också haft en hel del sportintäkter fortfarande. Så att det går fortfarande bra, trots inställda evenemang och så.
Ja, men uppenbarligen är det liksom lite lipstick theory. Vad kommer man fortfarande göra när det är kris? Man kommer fortfarande spela pengar.
Precis, det kostar kanske inte så mycket, men ger nöje.
Mm.
Men det var imponerande. Jag trodde verkligen inte att man skulle vilja satsa på andra sporter, men tydligen.
Ja, det är så är det.
Det är kul. Sen tänkte jag snacka lite Wirecard.
Ja, den ja. Det var ju jävligt intressant när den nyheten kom ut, som jag antar att du tar upp den.
Ja, jag blev tagen på sängen av den nyheten. Aktien var upp 140 euro, allt var bra. Man tänkte, de kom ut och förkommenterade KPMGs rapport här om utredningen som de hade gjort angående pengatvätt, men irregulära bokföringen då, som tydligen som de var anklagade för att ha egentligen överrapporterat intäkter, och man kunde liksom inte riktigt hitta vilka bolag som det hade förts över pengar från, och en hel härva liksom. De bolagen fanns, de tyckte, jag vet inte, det var rapporter om att de bolagen som de hade fått pengar av inte fanns längre eller något sånt där. Men de gick ut och sa, KPMG har inte hittat någonting, och deras rapport kommer snart, och marknaden går ju upp på det, alltså då gick aktien upp på det. Och så kommer KPMGs rapport och de säger, nej, vi har inte hittat något, men Wirecard har inte samarbetat med oss jättebra. Jag har svårt att få tag i nyckelpersoner. Vi har inte fått all data från, för att viss data är hos tredjepartsbolag, så alltså inte Wirecard-bolag, men vi har inte fått datan från dem. Så vi har inte all data för att rent få dem. Men vi säger heller inte att de är skyldiga. Så att nu är det på något sätt någon våt filt som aldrig går att ta bort. Och jag vet inte om det enda som finns kvar är att låta marknaden glömma det här, om det någonsin kommer glömmas bort. Men för mig finns det tre scenarion. Det är att de är oskyldiga, men de kan ej frias. Då har vi den här våta filten för evigt, tills marknaden kanske inser att men nu har det gått så lång tid utan att vi har hört någonting mer om det. Lite så, det preskriberas mentalt här. Eller faktiskt bara preskriberas på riktigt, liksom att marknaden tänker, nu har det inte varit nå. Nu har jag inte kommit på tal igen. Det är ju ett scenario. Och det scenariot är ju det bästa scenariot. Då tror jag på att äga och köpa bolaget här, för att jag tror att med ger 18 månader, 12 månader, så tänker inte marknaden på det om de fortsätter leverera starka siffror. Och sen finns det ett scenario där de är skyldiga men kan ej fällas för. Alltså det går inte att hitta bevis för det. Och det är ju också ett bra scenario, men ja, de kommer ju undan med det i så fall. Och tredje scenariot är ju att de är skyldiga och det kommer fram att de är skyldiga. Och då, där kan ju konsekvensen bli, beroende på om de har tvättat pengar eller rapporterat felaktigt intäkter i dollar eller något sånt där, att USA börjar lägga sig i. Och de kanske får dra in, bli en riktigt stor böter eller något ännu värre, att de kanske blir av med någon licenser eller något, jag vet inte.
Men ärligt talat tror jag faktiskt det bästa skulle vara om de får en rättegång och sen de får bli över med den rättegången, att det blir liksom klart. Att det finns ingenting som kan hända efter. För just nu bara sitter man och väntar på och ser vad som faktiskt kan hända.
Men det är ju liksom ingen som har åtalat dem heller. Det är det som är så konstigt. Att det är rykten och sen är det ingen som har åtalat. Det är ingen som undersöker brottet. Det är mer liksom att de har litat firmer som sen säger vi har inte all information. Mm. Och sen tror jag läste någonting om att det var 13 eller 18% av intäkterna det här handlar om. Som inte kunde spåras då.
Okay.
Vart egentligen det kommer ifrån. Så att, det är inte bra. Men nu är bolaget så väldigt billigt sett till tillväxten. Och att det är ett fintechbolag och deras position på marknaden, de har liksom över 300 000 kunder.
Jo, men det är ju det som är också problemet med ett fintechbolag. Vad de dör på är när de felar compliance. Det är inte så mycket annat, det är compliance de oftast dör på. Och om tappar man det förtroendet som ett fintechbolag, det är då jag blir orolig. Det är därför jag är orolig för just Wirecard här då. Men jag kommer fortfarande också kolla på dem. Och jag vet inte, de ska ju komma ut med, den här rapporten har väl inte helt publicerats?
Jo, deras rapport har helt publicerats tror jag, KPMG. Ja. Och sen, men det är konstigt att Wirecard skjuter upp sin årsrapport och de säger inte varför. Vilket också tror jag bidrog till osäkerheten. Mm.
Ja, men nej, men det är oroande i det här fallet.
Det är oroande, men det är också då man får möjligheter. Men jag förstår varför man kanske inte är sugen på att ta det här om man tror att det är compliance issues och att det ligger en hund begraven och att det kommer fram.
Jo, jag vill väl egentligen bara dra det här lite längre. Om vi tittar bara både på SBB och Wirecard. Magnus Andersson var ju i en podd förra veckan och pratade väldigt mycket om att han har 4 innehav och att typ var en diskussion på Twitter om att typ säga, men jag kanske borde gå ner i innehav för att kunna få samma avkastning som Magnus.
Ja, precis. Han var med i Market Maker, skulle jag säga. Det var en väldigt bra podd, jag lyssnade på den också.
Ja, och då är det så här, varför man diversifierar sig är ju mot sånt här. Alltså man kan inte veta sånt här. Man kan inte veta sådana här Black Swan event. Och om man då sitter med 25% i portföljen och den dör 50%, 40%. Alltså det handlar ju om liksom från 12-10% av din portfölj som försvinner. Liksom.
Jag tycker också det är därför det är motargumentet. Det är därför man aldrig går in i endast ett innehav, minst 5. För man kan ändå återhämta sig från 25% smäll i ett innehav som utgör 20% av väskan. Men jag vet till exempel Magnus har visat bilder förut på sin portfölj där Evolution har utgjort 60% av väskan eller något sånt där, 50%. Då börjar det bli väldigt känsligt för svarta svanar.
Ja, och sen kanske inte jag ska säga någonting nu heller när jag har typ 60% av portföljen i ett bolag, men det är också för att jag behövde ta så stor size för att vara med i den.
Du hade inte så mycket val.
Nej, det hade jag inte.
Minimum stake.
Ja, exakt. Så att om jag hade haft en större portfölj så hade jag absolut tagit mindre risk i portföljen rent allokeringsmässigt. Så att.
Nej, men jag håller med. Jag tycker 20%, alltså 5 innehav är väl det lägsta jag skulle gå. Och då är ungefär ett SBB-event här ungefär 5-10% av hela kapitalet då, som kan ryka ändå. Men det är ju fortfarande volatilitet och inte permanent loss of capital. Men svarta svanar kan ju innebära att det blir också permanent loss of capital eventuellt.
Jo, men så är det. Jag tycker att 5 är ändå rätt lågt, eller rätt lågt antal om man inte lägger typ heltid på det här.
Men jag säger ju absolut lägsta 5.
Jo, absolut. Men det är också absolut lägsta. Men för mig är förutsättningen att man jobbar med det heltid med sina investeringar. Och i princip har kontakt med vd och andra personer i bolaget för att ha koll och försöka få en känsla av dem. Inte att man sitter och bara läser årsrapporten 4 gånger eller läser deras kvartalsrapporter en gång eller 4 gånger per år och sen när man är klar liksom, tycker jag att man har koll.
Nej, jag håller med. Alltså, det underskattas att sådana här oförutsedda saker händer. Det är ingen, hur mycket du pratar med ledning och styrelse i SBB hade du inte kunnat fått reda på det här.
Nej, exakt. Och det enda orsaken du skulle fått reda på det är väl om du får en dålig känsla när du pratar med någon. Och det är så här, det är fortfarande ingenting du kan veta. Det är bara något.
Nej, kanske skulle du gå runt och vara någon Nostradamus liksom.
Ja, exakt. Men det är det jag menar. Att jag tycker att man borde minst vara 10-15.
Ja, jag hör dig, men jag hörde andra sidan också, men aha, gå ner till under 5 i alla fall tycker jag är fel oavsett, men även 5 är risky, absolut.
Sorry.
Men i alla fall, Wirecard, jag tycker lite too big to fail, jag tror att även om det visar att de har gjort fel så tror jag att, jag tror de är för stora för att de skulle liksom försvinna på något sätt, utan det blir nog en stor böter eller liknande, så att jag har valt att investera och även köpa mer då efter det här.
Okay.
Vi får se, kan vara jättedumt.
Ja, det märker vi.
Och sista nyheten är egentligen Millicom.
Mm.
Ja, jag tycker rapporten var, den handlades ner 22% eller 25% på 2 dagar. Det var en negativ vinst, men det var bara på grund av en bokföringsteknisk rad då. För att de omvärderade 2 investeringar de har gjort, Helios Towers och Jumia. Det är för att de har minskat i värde bara. Och det är ingenting som påverkar vinsten, alltså den riktiga vinsten, alltså kassaflödet.
Mm.
Operativa kassaflödet var egentligen bara ner någon procent. Och fortfarande stabilt operativt kassaflöde. Corona har påverkat lite. De såg aprilintäkterna har minskat med 67%. Men det här är ett bolag som har gått ner 40-50% i och med corona. Så att det är ett telekombolag. Du behöver bredband, mobil, abonnemang och
TV. Måste ha koll på nyheterna.
Precis, och de ser ingen churn. De ser minskad churn under den här perioden. Det de har sett en minskning av är postpaid, alltså att du, eller prepaid, att du köper kontantkort i princip. Och det har att göra med att det handlar om att de har haft så allvarliga lockdowns i de här länderna att de inte helt enkelt inte tar sig ut i affären för att köpa. Så att de ser att det liksom sker mer i batcher. Att det går lång tid och sen fyller folk på kanske mer, alltså typ dubbelt så mycket vad de brukar göra, men det har fortfarande gått ner. Men postpaid har ökat till exempel, alltså betala i abonnemangsform då. Och bredband har ökat och churnen har minskat som sagt.
Nej, men det kommer absolut att vara det mest intressanta bolag vi har att kolla på tycker jag. Så att,
Ja, och jag förstår inte. Det är mycket snack om att ja, men deras valuta minskar mot alla de här latinamerikanska ländernas valuta minskar mot dollarn. Men då säger ju också att intäkter i dollar minskar bara 6-7% i april. Och sen säger de det, men samtidigt så ställer de in aktieåterköpet och utdelningarna och då känner väl folk att de signalerar på något sätt att det går inte alls så bra som ni säger. Men det här är liksom, han sa det på, jag lyssnade på konfkalet, då sa han i princip att if you're going to the desert, you don't fill the jeep with like 5 liters of water, you fill the whole truck. De drar ner på alla, de vet inte hur länge coronasituationen håller på, de vet inte hur liksom djup depression det blir av det här, de vet inte hur lågt liksom valutorna går, du har en oljekris som påverkar Colombia väldigt mycket och trycker ner deras valuta väldigt mycket. De vet inte hur länge det håller på och istället för att bara anta någonting så tänker de, vi ställer in någonting, bygger upp en kassa, de har 1,7 miljarder i kassa.
Mm.
De har ett börsvärde på 2,7 miljarder, de har ett enterprise value på runt 8 miljarder. Och jag menar, det här är bara hängseln och livrem för dem. De har bra balansräkning nu, bra med kassa. De har fortfarande skulder, absolut. De har 2,8 ungefär gånger ebitda när det kommer till nettoskulden.
Det är inte så mycket för ett telekombolag.
Exakt. Jag menar, kolla AT&T som är jättestabilt. De har ju världens största balansräkning.
Jo.
Och sen dagen efter då, eller dagen efter rapporten då som var igår, eller samma dag som rapporten var, så köper CFO aktier för 2,5 miljoner och han äger redan aktier för 14 miljoner. Och vd äger också väldigt mycket aktier, han äger mer än så.
Ägde inte alls så mycket så han till och med fick en margin call.
Jo, precis. Och många kritiserar väl honom för det och tänker att han är så riskbenägen att man så här, vågar man lita på att han är bra på att driva ett bolag. Det, jag hör dem som säger det, men det ligger väl någon sanning i det.
Jag vet inte, jag tycker ibland man bygger upp som förväntan på en vd att de ska ha sån koll på allting från till ekonomi till HR och allting. Alltså de kan inte vara supermans bara för att de sitter som vd. Jag hade ju varit mer oroad om CFO hade fått margin call än vd, om man säger så.
Jo, men samtidigt liksom, jag kan ju se också att man är rädd för att han bara skjuter från höften en cowboy och så, ja, han kanske är en illa karaktär liksom. Ja, jag förstår lite resonemanget.
Men... Jo, jag förstår det också, men jag tycker ibland att man sätter alldeles för höga förväntningar på en vd, vad de ska kunna för någonting, när man har egentligen en också en utsatt person i bolaget som ska kunna finanserna bäst. Och i och med att jag sitter i en sån situation där jag oftast rapporterar till VD:ar just genom med ekonomi, så har jag rätt bra koll, mycket bra koll de har om ekonomi överhuvudtaget.
Precis, och sen också, man blir VD av en anledning. Du är antagligen en person som tar mycket risk och är en driven person.
Så är det. Det är sant. Och
då kanske man är en sån person som säger, nu är aktien billig, nu jävlar, double down, nu tar jag lite belåning också och köper lite, för jag tror så mycket på mig själv, jag gillar att ta risk, det brukar gå bra, så att, det kan jag respektera.
Ja, men så är det.
Skin in the game i alla fall.
Ja, det är positivt.
Ja, och chefsjuristen köpte också då. Men i alla fall, det är mycket insiderägande, vilket talar emot att det här skulle vara någonting, att de går ut och lugnar marknaden och bara hittar på saker och säger det går bra, och så ställer de in utdelning och återköp fast det egentligen inte går bra. Så att det är för mig betryggande att CFO som borde ha koll på finans går och köper aktier för 2,5 miljoner. Så att jag tycker det här är hyperintressant, det är därför mitt största innehav idag. För att det är 17% operating cash flow yield, alltså betyder det att du får i princip 17% är direkt avkastning om de skulle dela ut hela sitt operativa kassaflöde i princip. Så att det kommer de inte att göra. Men bara för att få man inser vilken yield det är på operativt kassaflöde.
Ja, och om det är bara sjunker, om det halveras, är det fortfarande högt.
Ja, och då räknar inte jag till market cap. Då hade vi haft mycket högre operating cash flow yield. Det här sett till enterprise value. Så.
Yes.
Så att Millicom, jätteintressant. Och sen just det, en till sista bolag här som kommer idag är Tethys Oil, som jag äger också. Jag snackade om det förra nyhetsavsnittet. Och det var en jättebra affär. Den löpte sig sådär 15%, de släppte rapport idag. VD:n var väldigt optimistisk. De säger att om oljepriset och produktionstakten håller sig på de här nivåerna, då de kassaflödes neutrala för hela 2020. Vilket är bra. Det är riktigt bra. För att jag tror på en oljeprisökning. När vet jag inte. Det kan ta hela 2020. Det kan ta hela 2021 också. Men sker det innan så kommer ju Tethys börja tjäna pengar redan 2020. Och de behåller utdelning. För ett av argumenten för Tethys var ju att de hade en sån stor kassa sett i börsvärdet. Och bra balansräkning. Så jag sa ju att de skulle kunna behålla utdelning utan problem. Och det gör de också. Så de delar ut 5 kronor per aktie. Du har en aktiekurs runt 50-lappen, så du har 10% direktavkastning utan extra utdelning. Det blir nog ingen extra utdelning i år med tanke på oljepriset. Men börjar oljepriset gå upp och marknaden stabilisera sig efter de här shale-bolagen, en del av dem i USA kommer konka, så kanske blir en extra utdelning till nästa år, och då kan du ha en yield på kanske uppemot 20% om inte aktien uppvärderas. Så att det, för mig är det här fortsatt bra case, och VD:n lät väl kanske inte optimistisk, men ja, försiktigt optimistiskt.
Ja, men så är det. Jag tycker också att det ser intressant ut. Jag har bara inte tagit position. Haft annat gjort.
Nej, så det har hänt mycket, och det är kul att se. De flesta rapporter har varit bra för mig. Millicom var väl en av dem som var sämre, men den var bra för att jag gillar att kunna köpa aktier billigt. Så. Jag förstår inte den rapportreaktionen faktiskt. Bolaget går underliggande, går bra.
Ja, men jag tror, men som vi har pratat om förut i Millicom, så tror jag att det är skakiga händer. Den är överägd efter att Kinnevik kastade ut dem, och då är det folk som bara sitter nu och bara, hur kan ett telekombolag minska försäljning, få negativ vinst, vi kastar ut dem, tror jag.
Snart måste det vara slut på de ägarna, tänker jag, så mycket som har sålts.
Ja, fast du vet, det är många som har köpt Kinnevik och kollar kanske portföljen en gång per år.
Yes.
Och så bara ser man någonting i portföljen, man bara, vad är det där för skit? Och så bara skickar man ut det efter man har hört att det är kris i världen, så bara, ni ska sälja av någonting, och så går man in och så ser man så här, det visste jag inte att jag ägde, så säljer man av det.
Jo, det är sant. Det är väl en hel del kvar.
Vet, alla är inte så aktiva som vi är på i våra Avanza-konton.
Nej, det har du nog rätt i.
Så måste kanske ta in att vissa kollar lite mer källan än oss.
Precis. Men ska vi gå över till lite Twitter-frågor?
Yes, tänkte jag att du ska göra.
Vi har en fråga från Filip Hansson. Han frågar, hur tänks med utdelningscase om Tigo när de ställer in utdelningarna? Hålla ett år eller göra en ny typ av analys, vad ska man tänka på? Kommentar på det?
All ingenting kan inte bara vara ett utdelningscase. Det måste fortfarande vara någonting med det. För mig kan det aldrig vara att jag sitter och tittar på ett bolag och säger så, det här är bara utdelning jag köper för. Utdelning är bara att stoppa pengar från bolagets bankkonto till mitt bankkonto, vilket är inte värdeskapande alls. Så det måste vara någonting annat som gör att det är värt det. Och i Tigos fall är det en låg värdering till vad de har för kassaflöden.
Jag håller med. Det är ingenting annat än att stoppa in pengar i ett annat konto från ett annat konto. Och det skapas inte pengar på något sätt där. Så att utdelningscase, jag köper aldrig på utdelning. Jag vet att jag nyss sa att Tetis har en utdelning på 10%. Det är för att om man ändå, man köper inte på utdelningen, man köper på kassaflöden. Men man kan ha det som en sorts airbag för att sen när, medan jag väntar, om det tar lång tid så får jag lite pengar under tiden ändå. Men det är ju inte därför man köper det. Och ställer de in utdelningar är det då lugnt, för att det betyder att de gör någonting annat med pengarna. Bygger kassa för bättre tider, för att bli mer defensiva. De kanske blir mer offensiva och köper tillbaka aktier. De gör något annat vettigt med de pengarna.
Ja, alltså utdelning är bara ett sätt att skapa ett kassaflöde till dig. För att bolag är inte gjorda på projekt som många andra investeringar. Att man investerar någonting och sen 6 månader senare får man payout. Bolag är going concern, alltså att de ska fortsätta in i all oändlighet. Då är det så här, ja, utdelningen finns där för att man som investerare ska få en liten intäkt under tiden. Och förhoppningsvis kanske priset på den här utdelningen eller priset på de här kassaflödena i bolaget går upp och ner, och det är där som är aktiekursen.
Mm.
Och det är där man köper det på, att man ska tycka att andra borde värdera kassaflödet i bolaget högre än vad man gör idag.
Ja, jag tycker inte man ska köpa utdelningscase, för att hela caset är, du gör bara en analys på en sak, det är payout ratio och hur mycket yield du får, men det är för enkelt. Och ett bolag som utdelar ut mycket, för mig singlar det, vi har ingen aning om vad vi ska göra med pengarna, för vi har ingen aning om hur vi ska sätta dem i arbete. Det är inte ett bra bolag för mig.
Nej, men det var ju på typ så här Nordnet Live eller Avanza Live. Var det någon som sa, så fort ett bolag som äger portföljen börjar dela ut, då vet jag att innovationskraften håller på att dö i det här bolaget.
Ja, och det ser man ju. Det är bara kolla Apple till exempel.
Ja.
De är inte riktigt lika innovativa som de har varit. De gör bara lite bättre telefon varje år. AirPods är väl det enda som är riktigt bra produkt de senaste åren.
Ja, och du vet vad jag tycker om Apples produkter, så jag ska inte säga något.
Mm, men du har ingen smak heller, så det spelar ingen roll.
Nej, exakt, jag gör en podd med dig.
Mm. Ja. Fuck, jag ägde mig själv nyss.
Du får inte lägga upp såna där.
Nej, jag vet. Global Picker frågar, förklara varför jag ska äga det som alla andras portföljer enbart verkar bestå av skyhögt värderade tillväxtbolag. Finns det ens comeback i värdebolag? Han låter som mig här.
Menar
man blir värd investerare?
Menar att det är ditt alias-konto?
Ja, faktiskt. Men jag känner också så här, Global Picker, man bara köper billiga kassaflöden, så väntar man på uppvärdering. Som Millicom och Sampo. Men ja.
Men alltså, jag vet inte, jag håller inte riktigt med. Alltså, du har ju haft högre avkastning än vad jag har haft.
Ja, nej, jag håller med. Jag tror att det, ja, det beror på precis i närtid i alla fall. Men jag tycker också att det är lite fel, för att värdebolag går ju bra. Jag tror skillnaden här är att du kan inte fortsätta äga ett värdebolag när du har fått din multipel expansion. För att du köper på att man ska uppvärdera kassaflödena.
Mm.
Sätta en högre multipel på dem. Inte på att kassaflödena nödvändigtvis växer särskilt mycket.
Mm.
Då är det mer GARP, alltså growth at a reasonable price. Men jag har ju haft jättemånga bra value-affärer där jag får en uppvärdering. Och så säljer jag efter den uppvärderingen. Och det kanske handlar om då, om du känner att det går bra, är kanske att du behåller dem fast de är uppvärderade, eller att du väljer fel och det blir en value trap. Men det finns många värdebolag där ute.
Ja, jag håller med om det, och det du försöker måla är väl att nyanserna är inte så lätt att säga att det här är ett valuebolag och det borde gå upp. Nej. Och det är väl det jag håller med om. Sen är det så här, ja, är det svårt att förstå att bolag med skyhög värdering som växer på som så in i bomben går upp mycket när räntan är minus liksom. Alltså ett kassaflöde nu är ju typ värt mindre än vad det var igår. Så det är så här, det är bara kassaflöde mycket längre fram är bara bättre.
Ja, exakt. Och sen som du sa, liksom, vad är definitionen av ett värdebolag? Jag menar, jag tyckte Facebook på $140 var value. Men det är inte ett klassiskt värdebolag. Det är väl
jag tycker det är med Garp liksom.
Ja, liksom. Och det tycker jag med. Men för mig är Garp också värde. Så det är så här, din term som bara är, vad är värde liksom?
Jo, men jag är väl ännu mer kanske puritian och säger typ så här, alla investeringar handlar om att du betalar ett värde, eller du betalar ett pris som är lägre än värdet du får. Och då skulle man kunna säga så om alla investeringar.
Ja, precis.
Och då är det så här, ja, då är det Garp, då är det value investing, då är det momentum, allting liksom.
Mm. Vi har en fråga från Sparsamt Levende. Vilket tv-serie är mest överskattad? Billions eller Succession?
Succession måste jag säga, för att jag inte sett den. Jag tycker Billions är bra.
Det är ett konstigt svar. Jag tycker faktiskt Billions. Jag tycker Billions startade bra. Men jag tycker Succession känns allvarligare och mer som ett riktigt drama. Jag tycker Billions känns lite som såp och har blivit lite mer såpopera känsla, även om den fortfarande är riktigt bra. Men det är mer finans, såp, opera, lite känslan.
Ja, jag skulle vilja slänga in att man kollar på Dynasty istället. Den tycker jag är bra på Netflix.
Okej, och Exit har jag hört talas om också, den här norska finans.
Kolla på Norske Gutte.
Sparsamt lever någon till fråga. Bör man ligga fullinvesterad alltid? Och vad innebär att vara fullinvesterad?
Nej. Men det beror på din strategi. Så att det är helt omöjligt att svara för just dig. Men bör jag det? Nej, det bör jag inte. Kassa är en position. Och sen vad innebär fullinvesterad? Jag tycker att fullinvestera allting som man har som finansiella investeringar. Alltså allting du har som fokuserar på att få en avkastning som inte är buffert och sådär.
Ja, exakt. Så lägenhet, eget kapital och lägenhet är svårt att investera. Liksom. Men alla likvider man har som inte är buffert. Men jag tycker väl, jag vet att PokerTrader till exempel har skrivit mycket om att vara fullinvesterad och att det alltid slår. Än att försöka tajma. Jag tycker det är helt fel. För att det handlar inte bara om att det är sant rent matematiskt. För att det är skitsvårt att tajma in de bästa och sämsta dagarna och så vidare. Och du missar de två bästa dagarna så blir det av med jättemycket avkastning och så vidare. Men det handlar om conviction och det handlar om psyket. För att när jag hade pengar att köpa för, även om det bara var 10% kassa under coronakrisen, det gjorde att jag hanterade krisen sjukt mycket bättre. Jag sov mycket bättre. Jag fick inte panik och sålde massa innehav för att jag kände att jag måste skapa likvider för att jag vill kunna handla när det blir billigare. Utan då hade jag en del kassa och det gjorde jätteont när det gick ner. Men jag kände också att ja, det är ont, men jag är lite glad för jag har lite pengar att handla för också.
Ja, och jag håller med dig. Och jag blir, ja, i och med att jag pluggar så jäkla mycket finanslitteratur och sånt där, jag blir ju irriterad varje gång man bara refererar till ett matematiskt, statistiskt orsak till varför man borde göra någonting i finans på det sättet. Ja. Och alla säger typ att alla borde investera i indexfonder för att ingen förvaltare slår det. Men ja, du menar snittet av förvaltarna slår det inte. Men medan du har andra på liksom kanten som är anomalier som gör det. När jag gjorde min kandidatuppsats så hittade jag 5 fonder som slog i index under 15 års tid liksom. Och då är det så här, ja, ska jag inte investera i dem för att ha någon studie som säger att på snittet slår man inte det. Det här handlar fortfarande om en individuell sport på ett sätt.
Ja, plus att det blir lite papperstrading överallt också. Det är mycket som är på ett visst sätt i teorin. Men när det kommer till finanser så mycket som är liksom kopplat till beteende.
Ja, men det är också som man skulle komma till alla längdhoppare och säga så här, ja men genomsnittsmänniskan hoppar bara över 3 meter. Därför kan inte ni hoppa över 6 meter. Man bara, okej. Okay. Jag gör ju det. Så bara, vad är det du vill liksom?
Ja, exakt.
Så man ska använda den statistiken med sig. Jag håller med helt matematiskt och det är därför jag säger så här, när jag tar en position tar jag full position. Jag gör inte halv position eller skalar in på det sättet som många andra gör. Utan ja, när jag tar position då tar jag position för att jag vill ha så mycket exponering som möjligt. Men jag ligger i kassan när jag inte hittar någonting. Så är det.
Mm. Sen har vi en svår fråga, men vi kan ta upp den ändå. Hur stor del av Atvis värdering skulle ni personligen säga Overwatch plus Overwatch League står för? Och vad tror ni de stora investerarna tror? Känns inte som marknaden har fattat att Overwatch League är en flopp. Kanske inte ni heller. Och är rädd att det är en liability om man investerar i Activision. Alltså, det är helt omöjligt att säga.
Ja, alltså helt omöjligt att säga. Jag har inte så jäkla bra koll på Overwatch. Jag tycker det är väl ett av de mindre kända varumärkena för mig, men ja, så att...
Jag vet inte hur... Visst, Overwatch League har inte supermycket tittare, men att en flopp vet jag, de tjänar rätt mycket reklamintäkter och de har ju sålt lagen också, som de har redan bokat in intäkter för. Men det är absolut ingen av de större e-sportarna, det håller jag med om.
Mm.
Men jag vet inte heller hur mycket marknaden värderar det till heller, så det är en jättesvår fråga.
Nej, men jag är jättesvårt för att liksom uppskatta någonting av det överhuvudtaget faktiskt.
Mm.
Jag har dålig koll på Overwatch överlag.
Sen har vi en fråga om Tettis Q1-rapport. Den har vi redan pratat om. De pratar just om annullering av återköpta aktier. Tar den upp här, Jonas Holmberg.
Mm.
Men jag har redan kommenterat det. Och ja, jag tycker det är en jättebra rapport. Och ja, annulleringen av aktier, jag glömde jag nämna. Det var bra. Men annars har jag kommenterat det.
Mm.
En kille som frågar om KPMGs Wirecard-rapport. Ja, den...
Du har också tagit upp. Fan, har du borde lägga ut manus så du slipper ställa frågor vi redan typ.
Mm, ja, men jag klickar bort dem. Här har vi en riktig vattendelare. Hawaii eller Vesuvio? Och jag vet vad du kommer säga.
Hawaii!
Ja, alltså det här är en vattendelare. Jag vet inte, jag skiter fan i den här podden nu. Jag orkar inte. Alltså typ bolaget också. Alltså, jag menar, jag skiter i podden.
Så jag menar att jag får ekot i bolaget för att jag gillar Hawaii. Jag gillar ananas på mat.
Jag ska ha halva kapitalet. Men,
sure, försök du.
Jag vill typ avsluta på den här noten. Ananas på pizza.
Åh, gud vad kul. Men seriöst så brukar jag väldigt sällan beställa Hawaii, men okej. Men det var mellan de, typ de två tråkigaste pizzorna jag tycker, men absolut.
Ja, jag tar margarita över Hawaii för fan.
Okej, fy fan tråkigt.
Ja, ja. Den släpper vi. Rickard Ekvall, skulle gärna höra er syn på investmentbolag, fördelar och nackdelar, vilka gillar ni mest?
Min syn är att om jag ska göra en riktig investering med på det analyssättet jag vill göra, så måste jag analysera 15 bolag, så då hoppar jag över investmentbolag för det tar för lång tid. Och sen handlar många som sitter bara och säger, ja men du kan köpa samma korg för mer eller mindre med tanke på substansrabatt och så vidare och så vidare. Jag är inte intresserad av det. Jag är även Vostok Emerging Finance. Bara för att då får jag exponering mot saker jag inte kan köpa själv. Det är en annan sak.
Men exakt, det var det jag tänkte säga. Emerging, jag tycker om man ska köpa ett investmentbolag är det mer för att få tillgång till en marknad som är svår att investera i själv. För att delvis att den är mer svåranalyserad. Men också för att det kan vara svårt att faktiskt köpa bolagen. Så att jag äger ju Prosus eller Naspers som har ja, Kina och Indien och massa andra. Även Ryssland då. Så att det är det enda investmentbolaget jag äger. Men annars gillar jag Investor. Fördelen är ju att någon annan förvaltar kapitalet och gör det väldigt bra.
Jo, Investor, men du kan ju också åka snålskjuts på dem bara genom att sitta och äga samma bolag, så får du fortfarande den förvaltningen av bolaget. Men jag håller med om att
de är så aktiva så kan du ju det, men då har ju en rabatt i att köpa Investor till exempel. Så varför?
Jo, men om du aldrig den rabatten aldrig blir en premium eller aldrig går upp till noll då?
Nej, men du
vill säga,
nej, men sen har du har ju onoterade delen EQT och liksom Mölnlycke och du har ju en massa annat de tjänar pengar på, och att få 15% per år är rätt svårt som privatinvesterare, så att jag tycker det finns, jag vet inte, jag skulle vara bekväm med Investor, men nu tycker jag det är kul med stockpicking. Men
ja, men alltså jag ser investmentbolag på samma sätt som jag ser en fond. Jag ger ut pengarna för att någon annan ska förvalta det. Punkt. Jag vill förvalta det själv om inte det är något specifikt med det liksom investmentbolaget.
Jag håller med. Men får se, nästa var Martin fråga. Har ni en eller flera portföljer för era aktier? Till exempel ISK för svenska, KF för utländska. Ja, grund av källskatt.
Ja, och jag har tre olika portföljer, så jag har sex olika konton. Så att...
Ja, men det är bara för att du är mupp och så här, typ, du är typ autist och vill ha typ allt i olika fack och skit.
Menar du att man inte strukturerar upp sina portföljer?
Nej. Jag önskar att jag kunde ha allt det.
Kör alfabetisk ordning och sen liksom, okej.
Jag funderar på att köra alla mina svenska NKF också egentligen, så jag bara har NKF. För att det spelar egentligen ingen roll om du har svenska NKF.
Men då får du inte gå på stämman då och äta god mat.
Nej, det är väl det om man vill äta gratis till tugg.
Ja, vadå? Det är ju en del av DCF-en, du vet väl? Lägger på kassaflödet att man får en lunch varje år.
Mycket man sparar in, ja. En bättre lunch. 80 spänn sparar jag in per år. Ja. Per stämma.
Mm. Så är det. Så är det.
Peter Olsson skriver, likviderade hela min portfölj igår. Åsikter, frågetecken.
Kaxigt, vad ser du som inte visar?
Ja, jag gillar ändå att man vågar. Vet du vad jag är trött på? Jag är trött på alla som är ganska bäsade och har åsikter om corona och marknaden och säger att det här håller inte. Och sen säger man, hur positionerad? Jag är 80-90% aktier. Okay.
Bra, som vi hela tiden och säger att den här marknaden borde gå ner och sen sitter vi och
typ. Ja, men det är som, jo, men det är sant. Det är därför man är en hycklare om man gör så. Och därför är vi också det. Alltså, det är ju show me your portfolio. Och vi är ju långa, så att vi vågar ju inte. Vi har ingen conviction i det vi sitter och säger. Det där är ju bara typ en hedge, för att då ser du smart ut oavsett vad som händer.
Jag vet inte, jag håller väl inte med på ett sätt. För jag håller med om att index borde vara lägre. Men jag tycker mina bolag borde vara högre värderade. Så att det är två olika saker.
Det har du ju jäkligt rätt i, för att det är ju egentligen anledningen till varför jag inte säljer, är ju för att jag känner att mina bolag borde uppvärderas, så många bolag i index borde gå ner. Men det händer ju tyvärr inte, men absolut. Jag känner ju också att vadå, Millicom på 230 spänn är inte värt att sälja, för att jag tycker att index borde gå ner.
Ja. Det är, så att, jag är egentligen jätteont, inte ointresserad av index. Jag ibland bara kollar man det som en temperatur på resten av marknaden.
Ja, jag kollar det bara för att se att jag gör bättre än index. Annars borde jag inte syssla med aktiv stopping.
Okej, det är bra. Det är bra.
Men det var väl egentligen alla. Mm. Alla som är värda att ta upp.
Ja, okej. Ska du inte säga så det här så att någon blir ledsen här och höra det?
Nej, men alltså vissa eller mer för att vi inte kommer ge ett bra svar. Det var inte fel på frågan, det är fel på oss.
Ja, men det är som det alltid är, det är alltid fel på oss.
Ja.
Men vi ska väl avsluta den här podden och egentligen tacka våra sponsorer först och främst.
Ja, eller vi kan ju börja säga, utgå alltid från att det är fel på oss. Så gör alltid din egen analys. Det här är ingen rekommendation. Vi är inte särskilt smarta. Och det här är bara våra tankar, våra idéer och våra observationer. Inga rekommendationer.
Exakt. Det är alltid en analys. Så är det. Men då får vi tacka våra sponsorer då. Tack Börsdata och tack Pinpoint. Ni gör investerandet lättare, roligare och man gör så att man tjänar mer pengar.
Absolut. Och glöm inte att gå ut och lägga ett estimat för Embracer Group. Ta snapshot eller screenshot på det. Lägg upp det under tweeten som Dogge kommer ha med på hemsidan där. Eller gå ut på Dogges Twitter eller min Twitter. Och så kommer ni se den tweeten. Och så, ja. Just nu är det ingen som har lagt upp en bild än, tror jag. Så att man får ju garanterat två böcker nu. Om man lägger upp.
Ja, exakt. Jag tror ju alla försöker lägga upp så sent som möjligt. Så att de har så stor chans som möjligt att ta det.
Eller så ingen som bryr sig. Kan också vara.
Nu ska vi inte vara negativa. Okej.
Nej, men två gratis puckar är väl inte dåligt?
Nej, det är inte dåligt någonstans.
Inget jobb alls. Och sen är dessutom Pinpoint väldigt bra. Det är kul att se, få en känsla för hur marknaden förväntar sig att en rapport ska komma in. Och det kan man faktiskt trada kring. Exakt. Om man själv har en annan åsikt.
Exakt. Det är därför Pinpoint är så bra.
Mm.
Ja, det är egentligen allting för den här podden. Ni hittar mig, Investacus, @Investacus på Twitter. Men även på Instagram och Facebook.
Och du hittar mig på att vardeinvestera eller värdeinvesteraren på Twitter.
Yes, och sen hittar ni podden @GameOfStocks nu och ni hittar poddens hemsida där vi lägger upp pdf-er till alla case-avsnitt vi gör. Måste lägga i det för uppenbarligen missar folk det eller vi missar att påminna på GameOfStocks.nu.
Ja, och det var May the 4th igår, så att May the 4th be with you och må av
att vara med idag.
May the 5th.
Ja, exakt. Revenge of the 5th. Sift day. The dark tide has won. Lite nörda på min nivå som vanligt.
Ja, exakt. Men ja, må kraften och må avkastning vara med.
Hej då!